Jag ska läsa ur Jonas bok. Jag läser från den 14 versen i det första kapitlet. Då ropade de, nämligen sjömännen, ropade till Herren och sade: Ack Herre, låt oss icke förgå för denna mans skull, och låt icke oskyldigt blod komma över oss, till du, Herre, har gjort som dig täcket. Därefter tog de Jona och kastade honom i havet, då lade sig havet raseri. Och männen betogs av stor fruktan för Herren, och de offrade slaktoffer åt Herren och gjorde löften. Men Herren sände en stor fisk och slukade upp Jona. Och Jona var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Och Jona bad till Herren sin Gud i fiskens buk. Han sade: Jag åkallade Herren i min nöd, och han svarade mig. Som dödsrikets buk ropade jag, och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet mitt i havet, och strömmarna omslöt om mig. Alla dina svallande böljor gingo över mig. Jag tänkte då: Jag är bortdriven från dina ögon, men jag ska åter få skåda upp mot ditt heliga tempel. Vatten omvärvde mig in på livet, djupet omslöt mig, sjögräs omsnärjde mitt huvud, till bergens grund sjönk jag ner, jordens bommar slöt sig bakom mig för evigt. Men du förde min själ upp ur graven, Herre min Gud, där min själ försmäktade i mig. Då tänkte jag på Herren, och min bön kom till dig i ditt heliga tempel. De som håller sig till förfängliga avgudar, de låter sin nåd bli fara. Men jag vill offra åt dig med högljudd tacksägelse. Vad jag har lovat vill jag infria. Frälsningen är hos Herren. Och Herren befallde på Herrens befallning kastade fisken upp Jona på land. Och Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sade: Stå upp och begiv dig till Nineve, den stora staden, och predika för den vad jag har talat till dig. Amen. Vi tackar dig, vår kära Fader i himlen, för din underbara nåd och kärlek. Tack för din gränslösa trofasthet. Tack för din kärlek. Tack för din omvårdnad om människors barn. Herre, vi ber dig välsigna vår samvaro här i fortsättningen, och ditt eget ord för våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Kan vi stå upp och sjunga: Ord kom för andra gången till Jonas. Han sade: Stå upp och begiv dig till Nineve, den stora staden, och predika för den vad jag ska tala till dig. Jag har inte valt den här texten därför att det är så mycket predikanter i samlingen här. Ty det är inte bara predikanter som Gud har valt till sina sändebud. Det är en kallelse som utgår till alla som lär känna Gud. Alla har vi fått det uppdraget. Vi tror inte på något särskilt prästestånd, utan vi tror på det allmänna prästadömet, att alla kristna är budbärare och bör vara budbärare åt Herren. Det är visserligen en förmån, men det är något därutöver. Det är ett stort ansvar, och det är en krävande uppgift att vara ett Guds sändebud. Det är därför som Gud har så svårt för att få oss att vara hans sändebud, vara hans vittnen där vi går fram. Det har sina orsaker. Det borde inte vara så, men det har så många saker med sig, detta att vara ett verkligt Guds sändebud. Så Gud har svårt för att få sändebuden att gå sina ärenden. Och det är nog ganska få vittnen, få sändebud som har gått första gången Gud har kallat dem. Jag tror att de flesta har upplevt detta, att Guds ord kom till dem för andra gången, att de drog sig för den stora uppgiften att vara ett Guds sändebud. Det skulle jag vilja säga att vi har i vår tid på ett alldeles särskilt sätt behov av gudomliga sändebud. Det är något som har gått igenom vår konferens här, vår predikantvecka, i vittnesbörd och frågor, just detta behovet av verkliga, av Gud kallade och röstade sändebud. Gud har, sa jag, svårt för att få sändebud, och han måste i all ofta komma om och om igen, och sändebudet det vägrar att gå, och det gör som Jona, det flyr undan Herrens ansikte för att komma undan det svåra uppdraget som Gud kallar dem till. Detta till trots för att det är ett härligt budskap. Jona, han fick ett allvarligt och strängt budskap, men han säger det till slut i boken här, att jag visste hurdan du var. Jag visste att du är nådig. Jag visste att du kommer att förbarma dig över människorna. Han visste att det var en rättfärdig Gud som fordrade rättfärdighet av den enskilde och av samhället. Men han visste också att Gud är nådig och barmhärtig. Och det är någon som har sagt att Jona bok är den mest evangeliska bok i Gamla testamentet. Och det ligger någonting i det. Till där avslöjar Gud sin underbara kärlek och sitt förvarmande med människors barn. Gud har omsorg om människorna. Han är rättfärdig, men han vårdar sig om människorna. Och han låter dem inte vara i sin synd utan upplysning, utan ett budskap. Och därför låg Nineve på hans hjärta, så att han kallade en israelisk profet, Jona, att gå till den hedniska, den ogudaktiga staden med budskapet. Och Gud är likadan idag. Det framgår av denna bok att Gud, han vårdar sig om folken. Han förbarmar sig över nödens barn. Och jag tror att det är en väldigt allvarlig sak för oss som Guds barn, som kristna, att vi får klart för oss detta. Om Guds underbara kärlek till syndare, till den bortkomna skaran som inte frågar efter Gud. Vi har det ofta så att Gud älskar de snälla barnen, men Gud älskar de stygga barnen också. Han älskar alla. Han älskar syndare. Det här att Gud tänker på Nineve som Israel hade glömt. Israel hade lämnat det. Ni vet att Israels uppgift, det var att vårda sig om löftena, om Guds sanning som var anförtrodd dem. Jag var i Jerusalem då Israel firade sitt 25-årsjubileum, sitt universitets 25-årsjubileum. Jag hade tillfälle att vara där och höra Ben Gurion tala, hålla högtidstalet. Jag förstod inte hans hebreiska tal, men dagen därpå så stod hans tal i Jerusalem Post, som är på engelska. Och han talade med utgångspunkt från de här orden: jag ska göra dig till ett ljus för folken. Det var Israels uppgift. Det var visserligen Jesaja som senare sa detta, men det var Israels uppgift under hela tiden att vara ett ljus för folken. Och Israel skulle sprida kunskapen om Gud ut över folken. Det framgår av hela den gamla hushållningen. Men det var detta Israel inte gjorde, utan de intresserade sig för sig själva, hade sina egna gudstjänster, och det var någon slags inbördes uppbyggelse de hade i sin helhet och såg till varandra som ett folk. Men de lämnade hednavärlden, de lämnade den ogudaktiga världen, hedningarna och sig själva. Det var det som säkerligen låg i vägen för Jona och som gjorde att inte han kunde fatta det här, och att han var gripen av den där anden som var i Israel, att vi sköter om oss själva och de andra får sköta sig. Men Gud, han höll fast vid sin tanke som han alltid har haft. Han vill att alla människor ska bli frälsta och komma till sanningens kunskap. Han önskar att all världen ska få del av denna underbara frälsning. Och Jona, han fick klart för sig att synden, det är inte bara en individuell sak, utan det är en sak som griper in i samhället. Och precis som den enskilde har sin synd, så har samhället sin synd. Jesus talar om det när han talar om Korasin och Betsaida och Kapernaum. Och Bibeln talar ju om Sodom och Gomorra, om dessa städer som gick under därför att synden hade stigit över märket. Ett samhälle kan inte sjunka hur djupt som helst i synd. Det måste till ett visst minimum av moral för att ett samhälle ska kunna leva och existera. Vi ser det genom Bibeln och genom hela historien. Och det var under denna nivå som Ninive hade sjunkit nu. Och det var detta som var så svårt för Jonas. Han fick budskapet att gå dit, och han visste att han hade hela den stora staden. Auktoriteter och forskare som säger att det var fyra städer tillsammansbyggda i detta Ninive. Det var en stor stad för sin tid. Och där hade synden gripit omkring sig, så att hela samhället var genomsyrat av synd och last. Man kan nog säga att vi lever i en sådan tid som denna. Vi är inte det enda landet som har fått del av nutidens oerhörda moralupplösning. Och vi kan vara vissa om att det är ett av de tidstecken som Jesus har talat om, som skulle beteckna den sista tiden, nämligen att det skulle vara som vid Noas tid och som på Lots dagar. Vi lever i denna tid, och vårt land är inte utanför den kretsen som har sjunkit till denna nivå, så att man kan frukta att man har kommit under det moraliska minimum som fordras för att ett samhälle ska kunna leva. Att det finns folk i vårt samhälle som ser detta, det är riktigt. Men det finns många som inte ser det. Jag hade tillfälle att vara med då riksdagen firade sitt 100-årsjubileum efter den nya författningen som vi fick 1866. Vi firade nu 100-årsminnet av detta, och jag hörde alla de tal som hölls vid det tillfällena. Men den som talade mest tidsenligt just på denna punkt som jag är inne nu, det var hans majestät konungen. Han sa de här orden: i detta sammanhang bör även framhållas vikten av en god utveckling på det andliga, det moraliska planet. Denna utveckling bör stå i sammanhang med ett lyckligt materiellt framåtskridande, med vilket den givetvis bör gå parallellt. Här har varje generation ett djupt ansvar inför framtiden, så att nyskapandet blir väl avvägt och i allo lyckosamt. Det är allvarsord. Det är sant. Det var ingen annan av de som talade detta. Men kungen sa det. Vi kan tacka Gud för det. Detta att ett samhälle är sjunket, så att när man börjar att angripa synden, så går det som det gick för Jona. Han angrep samhället, han angrep myndigheterna, han till och med kom med sitt väckelsebudskap till kungen, hela folket. Det är påfrestande, och det är det som gör många gånger att sändebuden drar sig, för det kostar någonting att träda fram mot ett folk med evangelium. Mina kära bröder och systrar, vi är inte kallade bara att hållas i vår egen lilla krets. Vi bär ett ansvar för vårt folk. Vi bär ansvar för dem som lever borta från Gud. Och det är deras frälsning Gud har lagt på våra hjärtan. Jona, han gick åstad med detta budskap. Men han ville inte att börja med. Han ryggade tillbaka. Och hur många är det inte som gör det? Vi kan gå på den enskilde syndaren. Men att predika evangelium för folket. Och predika evangelium så att det skakar ett land. Grundvalar. Jag menar de moraliska grundvalarna. Det är en uppgift som har sina konsekvenser. Och den människan som gör det, den får nog känna trycket av en sådan uppgift. Men vi har som uppgift, vänner, att gå emot synden var vi möter den. Hos den enskilde och i samhället. Och Jona, han ville inte. Han sa nej. Och så flydde han. Och ni vet vad som skedde. Han flydde till Tarsus till Joppe och tog ett fartyg. Och det står att han betalade resan och gjorde allting klart. Men ni vet hela historien. Jag behöver inte berätta detta för er om stormen. Och vi läste här om när de måste kasta honom i sjön. Och när han hamnade i fiskens buk. Och där fick han. Där har han tillfälle att bedja. Och där beder han en underbar bön. Han får där ett möte med Gud. Och så blir han uppkastad på land. Och så får han budskapet för andra gången. Mina vänner, vad Gud vill ha i denna tid, det är redskap. Det är redskap som är villiga att gå Guds väg. Redskap som Gud kan använda för sin räkning. Och det vill han använda oss alla. Men du kan vara säker om att om du ska vara ett budskap och en budbärare åt Gud, så går det inte hur som helst. Utan det ska i allmänhet till en oerhörd nedbrytande erfarenhet. En genomgripande erfarenhet. Jona ville inte gå Guds väg, men han kastades i havet. Ni vet att det finns inte någon bok i Bibeln som har diskuterats så mycket som Jona bok. Man har haft svårt för att tro att Jona blev uppslukad av en fisk. Och att det har gått till som det står här i skriften. Vi tror det, jag tror det. Amen. Därför att jag inte kommer på något annat i Bibeln som inte håller. Och därför att allt det andra har hållit, så tror jag på det här också. Men det är faktum, förstår ni, att det finns exempel på att en stor fisk har slukat en människa i Medelhavet. Och till och med det finns en forskare som påstår att den stora vita hajen som kan bli bortåt 10 meter lång, man har exempel på att han har slukat en häst. Så, och Jona var väl inte så stor. Mm. Det är alltså ett mycket märkvärdigt ingripande Gud gör. Det är det. För att bereda en budbärare och göra honom villig att gå sin väg. Och jag ska säga er, mina vänner, att en verklig budbärare som går Guds ärende och går de svåra ärendena åt Gud, det är en sådan budbärare kommer aldrig till stånd utan ett gudomligt ingripande. Det måste vara detta att Gud griper in och Gud gör under. Och att denna människa får uppleva Guds under. När hon får uppleva Guds ingripande i sitt liv, sedan så vågar hon gå. Det är en annan sak som är mycket intressant här. Och det är att innan Jona gick till Nineve, så var han med om det som Jesus anför såsom en förebild till hans död och uppståndelse. Han fick vara med om en förebild till Jesus död och uppståndelse. Och ni vet att i gamla förbundets tid så blev människorna frälsta i tro på honom som skulle komma. Och all frälsning som skedde i gamla förbundets tid, det skedde i samband med Kristi död och uppståndelse. Det är på Jesu död och uppståndelse som all frälsning i gamla testamentet vilar. Pris för Gud. Och Jona, han var med och upplevde detta förebildande under. Och jag tycker det är så talande detta. Han skulle gå till ett folk som hade sjunkit i synd. Men denna frälsning som han förkunnade i Nineve, den grundar sig just på Jesu Kristi död och uppstånd. På det verk som skulle komma att ske en gång. När Jesus dog på Golgata och när han uppstod ur graven. Pris för Gud, det är historiens centrum. Där sammanfaller både den förflutna och den kommande historien. I Jesu underbara verk på Golgata och i hans uppståndelse. Och det var så då som det är nu, att ingen människa blir frälst. Även om hon bättrar sig aldrig så, så blir hon inte frälst på någon annan grund än på försoningens grund. Och även det gamla, även det som skedde av frälsning i gamla tiden, försoningen gäller hela släkten. Pris för Gud. Från början till slut. Och även för Nineve. Och där hade Jona förebilden. Det är nog mycket möjligt att han inte fattade det. Men kära vänner, vi får vara med och uppleva så mycket av Gud som vi inte fattar. Så att det är inte märkvärdigt alls att Jona fick vara med om detta fantastiska, detta underbara. En förebild till vad som skulle ske i tidens fullbordan. Vi kan vara med om innan han gick till Nineve. Det är detta som måste till också för ett sändebud som ska bli villigt att gå Guds väg. Den måste ha klarhet över. Den måste ha åtminstone
vara gripen av Golgata och den uppståndne frälsarens seger. Ty mina vänner, det är på ingen annan grund vi kan gå till människorna med frälsningens budskap än vid tanke på detta. Jesus har dött för alla. Jag kan bjuda alla vem som helst full och fri frälsning, försoning för all synd, vilken synd som helst som bekänner kan förlåtas. Ära vare Gud. Och detta att han är uppstånden, att han lever och att han kan föra igenom frälsningsverket i människans hjärta, det måste stå klart för oss. Mina vänner, vi är inte ute med någon slags mänsklig historia för att värva människor. Vi är ute för att leda in den gudomliga kraften i människornas liv, för att människorna ska komma i kontakt med den försonaren, den uppståndna och levande frälsaren. Och när detta blir levande för oss, vågar vi vår stad, då vet vi att det är en kraft med oss som kan göra under. Frisjö Herrens namn. Gud gjorde detta under med profeten. Ett faktum är att när Gud gör ett under med en människa, så kan han i viss mån förändra henne. Men det är underligt att även hur Gud förändrar en människa genom sitt ingripande, så kan man skönja hennes karaktär ändå. Det finns drag kvar av den karaktär som är utverkande för hennes person. Och det kan man göra när det gäller Jona ända från början. Ni vet, när han hade varit i Ninive och predikat, så kom det fram riktigt hur han var. Det står det i här att han var inte överens med Gud. Han var han hade en annan uppfattning än Gud. När han förargades över att ginsbusken dog och han inte hade skydd mot skuggan, så sa Gud till honom: du sörjer över en ginsbuske som kom till i natt och gått och förgås på natt. Men jag skulle inte förbarma mig över denna stad, över dessa människor. Vet ni, vänner, jag tror att en av de stora svagheterna i vår tids kristenhet, det är att vi har inte Guds syn på människan. Vi har inte Kristi människosyn. Om ni studerar Jesu handlingssätt, hans undervisning i detta fall, ska ni finna att han satte människan framför allt. Vi talar om folkrörelser, vi talar om pingströrelsen, vi talar om vår verksamhet. Men mina vänner, alltihop det är ju till för människorna, för de enskilda människorna. Och det är det som är så viktigt när det gäller vår verksamhet, att vi har en rätt syn på människan. Han hade omsorg om sin prestige också. Han var förargad när Gud ändrade sig och benådade staden. Han sa: det är ju förskräckligt, jag har ju gått sagt att staden ska förgå, och nu förlåter du, nu förbarmar du dig, här står ju jag som en lögnare. Det var Jona som kom i kläm. Det är väldigt viktigt att vi är frälsta på den punkten lite var. att vi är färdiga att offra oss själva. Och han tänkte på sin bekvämlighet. Tänker han, han var så förargad över att han inte fick skugga av ginsbusken, så att han sa, jag vill hellre dö än leva. Mina vänner, vi är kallade allesammans till Guds sändebud. Predikanter och åhörare. Jag ska säga det, den värsta olycka som kan ske i en andlig rörelse, det är att bara predikanterna blir sändebud. Det är det värsta som kan hända. Då går det så till slut att man lejer predikant. Och de får göra det. Och då säger medlemmarna, vi betalar ju honom, han får göra. Men så ska det inte vara. Det är den största olycka som kan hända. Vi ska vara med och vinna själar, allesammans av oss. Och jag tror att i det här fallet, förstår ni, så behöver vi en omgång, som man brukar säga. Vi behöver en omgång av Gud. Vi behöver en ny behandling av Gud. Och bliv inte förskräckt, broder och syster. Du som ikväll kanske säger, jag vill bli ett sändebud. Kosta vad du vill. Bli inte förskräckt om du blir kastad i havet. Bliv inte förskräckt om en stor fisk uppslukar dig. Bliv inte förskräckt om du får gå igenom aldrig det. Gud, är det så att du är uppriktig och ärlig, så är Gud med dig. Han är med dig i havet. När du har huvudet omslutet av sjögräs, som han säger här. Han är med dig när du är där i fiskens buk. När du är där i nöd och vånda. Gud är med dig. Och du kan vara säker om att om du är uppriktig, vägen när man kommer i en sån situation, det är ju att göra som Jona. Han bad till Gud. Och han slutar sin bön med en sak som han hade blivit övertygad om. Och det är de här orden. Frälsningen är hos Herren. Ja, mina vänner, det är för både oss sändebud och för Ninive och för allihop. Han tar andra också. Vi hade en broder här för några år sedan som blev pensionerad. Han var posttjänsteman de senare årtiondena, men förut har han varit trädgårdsmästare. Jag kan gott säga hans namn, han heter Chalier. Han kom till mig en dag när han hade blivit pensionerad. Så sa han, bror Petrus, jag ska gå ut och bosätta mig i landet. Jag sa, det var tråkigt, vi bodde grannar, jag tyckte så mycket om honom. Jo, sa han, jag har haft en känsla av länge, jag skulle vilja fara till en plats där det inte finns några troende och framförallt inga pingstvänner. Jag skulle vilja fara dit och där skulle jag vilja slå mig ner och verka. Och det gjorde han. Han var ute och rekognoserade och så kom han och sa, nu har jag funnit en plats. Nere i Västergötland, där finns inga troende, åtminstone inga pingstvänner, och där ska jag slå mig ner. Och han hade villa här i närheten av Stockholm. Han sålde sin villa, for dit ner och köpte sig en villa. Och han gjorde i ordning ett stort rum för möten. Och så gjorde han i ordning en liten kammare på vinden där han skulle ta emot vittnena. Jag var där och låg i det där rummet och han hade möten. Och han fortsatte, han öppnade där. Men folk var så rädda så ingen människa vågade gå dit. Pingstvänner, det var ju farliga så. Men han var trädgårdsmästare. Och han gick omkring och såg på böndernas trädgårdar. Och han såg hur illa skötta de var. Så han tog och bildade en trädgårdsförening. Av alla bönderna där nere. Och alla som hade trädgårdar. Han bildade en trädgårdsförening och blev ordförande där. Och så klippte han träden åt alla bönderna och allt folket omkring det. Och de började säga att den där pingstvännen, det är ju en riktig människa. Det är ju en riktig människa, det är en bra karl. Och så fick han tala med dem och så kom de till mötena. Och så uppstod en härlig verksamhet. Efter några år så dog han. Och jag gjorde fest honom här ute. Då fanns det en ganska bra församling på platsen. Och tre kapell som hade byggts. Av en pensionär, genom en pensionär. Han sa att han inte var någon profet. Men han var ett sändebud. Vänner, vi kan bli det varenda en av oss. Varenda en av oss. Och det är sådana sändebud Gud använder. Om Gud kommer till dig idag, det må vara andra eller tredje gången, lyd Herrens röst och gå hans ärende. Amen. Kära Herre, välsigna du varje själ i denna samling. Hjälp oss Herre att göra din vilja och rädda själar. I Jesu namn. Amen.